Jag tänker fortsätta lite grann på det som jag började förra gången och som jag gissar att ingen minns vad det var. Och det är därför jag ska börja nämna att jag tror att jag började tala något om tillbedjan. Och förra gången talade vi om det när Gud skulle ta ut folket ur Egypten och befria dem, att syftet med det var att de skulle hålla gudstjänst åt Herren, och att det var tre områden där farao försökte begränsa Guds folk eller Guds verk i sitt folks liv. Han ville att de inte ska gå för långt. Han ville att inte alla ska gå vidare, och han ville till sist att inte folket ska ta allt med sig för att tillbe Gud. Och egentligen handlar tillbeden, som jag förstår, om en enkel fråga. Det är frågan om ägandet. Vem äger människa? Och det är självklart för oss att det är Gud som äger människa, eller hur? Samtidigt så tror jag att vi är alla väldigt medvetna om den kampen vi är utsatta för varje dag. Att det finns väldigt mycket annat som vill så gärna äga oss och våra liv, våra känslor, vår själ först och främst. Så idag tänker jag dela några tankar om förtröstan som en form av tillbedjan. Jag sa förra gången att det är intressant när vi talar om tillbedjan, så först och främst tänker vi på att lovsjunga Gud, eller hur? Men tillbedjan är mycket, mycket större eller mer omfattande begrepp än att bara sjunga till Gud och tillbe honom på det viset. Tillbedjan är en livsstil, skulle jag våga säga. Och en av de absolut, tycker jag personligen, en av de absolut högsta aspekterna av att tillbe Gud är att visa förtroende för honom. Jag tror att vi människor är ganska lika där, att en av de största komplimanger en person kan få faktiskt, det är att höra att någon annan säger att men du, jag litar på dig, jag förtröstar på dig, jag vet att det går att lita på det, eller hur? Det är inget kul att höra någon säga om en själv att nej, men honom litar jag inte på. Det är, du vet aldrig vad du får av honom om du litar, eller av henne om du litar på honom eller henne. Så förtröstan är någonting, eller tillit är någonting som är för min del en av de högsta faktiskt former av tillbedjan. Jag ska läsa i Ordspråksboken en vers, kapitel 20, vers 6, säger så här. Många ropar ut sin godhet, men vem finner någon att lita på? Ja, men vi lever i en värld där det är helt makalöst hur bombarderade vi är av olika reklam och olika liksom försök att fånga inte bara vår uppmärksamhet utan att försäkra våra liv på olika sätt, eller hur? Folk ringer och jag menar, det finns reklam på tv, det finns reklam i tidningar och allt möjligt. Och det är väldigt stora löften. Att inte nämna politiker och allt annat. Hela vår värld är uppbyggt faktiskt på något sätt kring den här versen. Många ropar ut sin godhet, men vem finner någon att lita på? Och då tänker jag så här, att jag tänker på Jeremia nu som faktiskt kämpade med den här frågan. Gud gav honom, jag läser just nu genom Jeremia, och jag måste säga att det är inget att avundas den där uppgiften den mannen fick. Han talade inga roliga ord till kungar och i Israel. Och ibland var det så jobbigt för honom så att han sa att Gud, du är faktiskt som en källa som får slut på vatten, något om jag ser nu lite fritt. Det går inte att lita på dig mera här nästan. Och jag tänker då, vad är det som gjorde att Jeremia frestades att tvivla på Gud och på hans integritet? Och låt oss bara påminnas om att djävulens första attack på mänskligheten, det var egentligen inte på människan, det var på Gud. När djävulen vill få människan in i sitt ego, då attackerade han inte människan utan han attackerade Gud och hans integritet. Och han sa till Adam och Eva helt enkelt, Gud går det inte att lita på. Han har gömt någonting som ni skulle ha så mycket nytta av om ni bara visste det. Så det här är en utmaning för oss. Och jag menar om någon ropar ut och erbjuder folk att lita på det är religionen, eller hur? Det finns hundratals, tusentals olika religioner och alla ropar och skriker, lita på den Gud som vi förkunnar här. Och då är det frågan verkligen, vilken Gud är värd att lita på? Och jag skulle vilja bara läsa två verser som talar om det här, hur tillit och förtröstan är viktiga i för oss i livet. I första krönikaboken i 29 kapitel, och nu skulle jag ha haft egentligen gamla översättningen, men i vers 15 står det skrivet så här. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder, som en skugga i våra dagar på jorden och utan hopp. Och gamla översättningen säger, som en skugga i våra dagar här på jorden och här finns ingenting att lita på. Intressant vers, eller hur? Finns det något att lita på i livet? Ja, det borde väl finnas det. Andra konungaboken kapitel 18. I en svår situation när Jerusalem är omringad av fiender så kommer Assyrien och Sanherib, det här assyriska konungens general, och han vill få israeliterna att helt enkelt underordna sig honom, och då försöker han med väldigt många olika knep. Han sår tvivel i folkets tankar angående deras ledare. Och sen går han till den ömmaste punkten. Och så ser han så här i vers 20. Så andra konungaboken 18 och vers 20. Du menar kanske att det bara behövs munväder för att veta råd och få makt att föra krig. Vem förtröstar du nu på? Eftersom du har satt dig upp mot mig. Det här är en väldigt relevant fråga för varenda en av oss och för varenda dag i livet. Vem förtröstar du och jag på för att vi vågar leva överhuvudtaget vidare? Så skrev han i vers 21 vidare, eller står skrivet, du förtröstar väl på den brutna rörstaven Egypten, men när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Sådan är fara och kungen i Egypten för alla som förtröstar på honom. Han börjar väldigt klokt, det här Sanherib. Han attackerar liksom område efter område när det gäller förtröstan. Och han börjar självklart med det som är lättast att tro på att det kan svika. Det är det mänskliga systemet, det är det världsliga systemet. Farao i Egypten är inte bara en person och ett rik, ett land. Farao och Egypten är symboler för denna världens system. Och då säger Sanherib att om du litar på Farao och på det systemet som Egypten står, där vapen och styrka, mänskliga styrka är det som människor litar till, då säger han, då kommer du uppleva något väldigt intressant. Om du lutar dig mot Farao så kommer han att genomborra din hand. Det vill säga, det är inget att lita på. Han är opålitlig. Och han går också och attackerar folkets tankar med att inte lita på Hiskia, deras konung. Men han går vidare, och tredje och viktigaste steget, så ser han så här, Sanherib, då i vers 30 här. Eller vers 29-30. Så ser konung, eller kungen. Låt inte Hiskia bedra er för att han kan inte rädda er ur min hand. Och det är självklart att en människa kunde inte rädda hela folket. Men han stannar inte där och säger så här. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren när han säger Herren ska förvisso rädda oss. Och denna stad ska inte ges i denna syriska kungens hand. Och nu kommer Sanherib till det där avgörande området, det är att försöka få folket, hela Israel, att inte lita på Gud. Nu när jag tänker på den situationen i vilken de befann sig, så kan jag faktiskt se för mina hjärtats ögon, så att säga, att det här är en utmaning mot en akt av tillbedjan. Gud såg hela situationen och hela hans folk frestades att antingen lita på honom eller inte lita på honom. Och det var väldigt starka argument här. Om man bedömde efter det synliga världen, om man tittade bara på med mänskliga ögon, det var väldigt lätt faktiskt att inte orka lita på den osynliga guden. Men, och det vet han, Sanherib, att vi människor är såna. Att vi är så många gånger beroende av de yttre omständigheter, och att många de yttre moment ger oss större trygghet än den osynliga Guds värld och den osynliga guden. Och så säger han till folket: lyssna inte på Hiskia som säger till er att det är värt att lita på Gud. Och jag kan tänka mig då när jag ser folket att i och med de kunde inte göra något rent mänskligt, så kunde de endast lita på Gud och förtrösta på Gud. Och det var en tillbedjans akt att inte inför en hel beväpnad armé böja sig inför Gud och säga: nu har vi inget annat än att lita på dig. Hur många gånger har vi inte hört människor säga, hur många gånger har inte vi själva sagt? Jag fick för inte så länge sedan ett brev av en pastor som går igenom fruktansvärt svår situation. Och han skrev till mig så här: nu har jag ingenting annat att lita på än Gud själv. Barbro Erling var och hälsade på oss förra veckan. Och hennes åsna har dött. Och hon har blivit av med hästar, och nu har hon sagt att hon har inte heller mer att lita på något annat än på Gud. Mysigt, va? Det var faktiskt väldigt intressant. Jag ser det på ett enkelt sätt. Men ni skulle höra hennes vittnesbörd. Och hur mycket vissa av de saker egentligen betydde för henne. Och hon så ärligt och öppet bara delade med oss om hennes kamp att överge vissa saker i livet. Och sa att det enda jag längtar efter nu är att min själ skulle vara så förankrad i Gud att jag litar endast på honom i allt, i alla livets omständigheter. Så det är en stor, skulle jag våga påstå idag, attack på det här området i våra liv. Jag ska nämna bara kort några områden på vilka Bibeln varnar oss för att lita på. Först sa vi redan det världssystemet och den styrka som finns i världen. I Jesaja 31 så talar profeten Jesaja till Israels folk. Och det är det som Gud har hela tiden varnat sitt folk för. Han säger i 31:1: ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar därför att de är många och ryttare, och på ryttare därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Jag skulle våga använda dagens språk och säga så här. Nu tycker ni att jag går lite över kanten, men det spelar ingen roll. Ve dem som drar iväg ner till Bryssel och litar på NATO för att få hjälp från dem. Skulle man våga läsa något sånt idag? Ja, men vänta nu, står jag. NATO är en fredsstyrka. Ja, absolut. Undrar bara om för vilken fred de kämpar för. Men oberoende vad de här installationer handlar om, så varnar Gud sitt folk att lita på den mänskliga styrkan. Absolut. Och jag ber och hoppas att Sverige kommer aldrig med i NATO, om jag ska vara ärlig. Det betyder kanske inte mycket vad en serb står och säger här, men jag bara säger det i parentes liksom. Första Timoteus brevet 6:17 så går Paulus till ett annat område som också är ganska mysig och svår. Uppmana dem som är rika, det är inte relevant för vår församling här. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till Stockholmsbörsen eller New Yorkbörsen, Nasdaq och vidare. sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Jag menar, det var någon som nämnde när vi bad 6 juni för Sverige här i kyrkan. Det var någon som bad ut en bön just angående det här, för att vi i Sverige har ganska bra ekonomi. Är det någon som inte är glad för det här? Aha, händerna flög upp, men det var fel fråga, va? Är det någon som inte är glad för att vi har bra ekonomi och ganska stadig ekonomi här i Sverige? Vi är glada för det, tacksamma för det, eller hur? Verkligen, tack och lov för visa politiker vi har i vårt land. Och må Gud välsigna dem så att vi inte uppköps av olika formationer i världen som finns. Så här var det ett annat område. Inte lita på världens system, inte lita på rikedomar. Men profeterna går ibland så långt i det här att varna folk att lita på något och förtrösta på något. Så ibland är det nästan lite konstigt. Vad sägs annars om det här som profeten Mika säger i kapitel 7? Och han säger i vers 5 så här: tro inte på någon vän, utan var misstänksam mot alla. Det står faktiskt inte så, tack och lov. Men lyssna vidare. Tro inte på någon vän, lita inte på någon förtrogen. Och hör nu på det här, ni som är gifta. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Sa du något? Nu är det här självklart, Harald, vi får prata senare. Vi kanske hittar varann, vem vet. Lyssna, jag tror inte självklart att det här är en uppmaning till misstänksamhet, till massa sådana saker. Utan det är en helt enkel diagnos på att det finns ingen människa som är värd det yttersta tillit. Det finns ingen skapad som klarar av att ta Guds plats, så att man kan lita på den personen till den milda grad att man avgudar henne och säger: du är min förtröstan, du är min tillit. Och det går så långt, så det uppmanar oss att inte luras in i en sån förtrösten, inte än med de som är oss närmast. Det är tuffa ord, men jag tror inte att de är utan anledning uttalade. Jeremia, lite annat, bara en annan aspekt här. Jeremia 7, han varnar folk för något annat här. Han säger så här, i vers 14. Folket har inte lyssnat på profetiska ord och varningar. Och då säger Herren så här: därför vill jag nu göra med detta hus som är uppkallad efter mitt namn och som ni förlitar er på, och med denna plats som jag har givit åt er och era fäder, på samma sätt som jag gjorde med Silo. Jag ska kasta bort er från mitt ansikte, så som jag har kastat bort alla era bröder, alla Efraims efterkommande. Det är vers 14. Och i vers 4 säger han: lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Och låt mig få säga bara, jag tror inte att det handlar om byggnad när Jeremia varnar Israels folk att inte lita på. Byggnad kan försvinna genom en jordbävning. Byggnad kan försvinna genom att en bomb faller på den. Byggnad kan försvinna genom att så kallade kyrkaföreningen går i konkurs. Byggnad kan försvinna hur lätt som helst. Men vad är det som de litade på? Inte bara byggnad. De satte sitt tillit till ett system så starkt Så att så länge systemet levde så trodde de att allt kommer att vara säkert. Och Herren säger, jag kommer att dra undan detta. För ni måste lära er att det inte är systemet jag vill att ni ska lita på, utan på mig. Det är väldigt, väldigt djupa egentligen saker när Gud tar upp det här. Sen egentligen, och där kanske bör man inte ens nämna, men ett annat område där Bibeln och Guds ord talar väldigt, väldigt tydligt att vi inte ska lita på, och det är oss själva. Psaltaren 35. Psaltaren, jag tar Ordspråksboken och Psaltaren också. De där två väldigt kända verser. Ordspråksboken 3 och 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Psaltaren 37 och vers 5 talar samma ord egentligen. Eller vers 3 ska jag läsa först. 37 och vers 3. Så står det skrivet så här. Nej, det är vers 5. Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han ska göra det. Åh, kära någon, det var också någonstans där att man ska inte lita på sitt förstånd. Men det räcker, det vet vi allihopa. Filipperbrevet 3:3, Paulus skriver om att han inte litade på sitt kött, det vill säga på sina naturliga förmågor. Och i profeten Hosea, så i kapitel 10 eller varnar profeten oss att sjunga den sången som Frank Sinatra sjöng. Vilken sång var den? Han säger så här: ni har plöjt ogodaktighet, ni har skördat orättfärdighet, ni har ätit lögnens frukt, ty du har förlitat dig på din egen väg, på dina många hjältar. Det intressanta är att det finns så djupt inom oss detta som vill ta vår tillit och vår förtröstan. Och det är därför Herren helt enkelt varnar oss för det. Varför är det så viktigt att välja rätta saker att lita på? Jag ska läsa två verser och påpeka något här som är mycket, mycket viktigt. Psaltaren 115, vers 8 och 9. De som har gjort dem avgudar, han talar om avgudar innan, med sina händer tar de inte, de har inte fötter att gå och så vidare och så vidare. Men Israel litar på dem. De som har gjort dem blir dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren, för att han är deras hjälp och deras stöd. Och Psaltaren 125, okej, ni såg här, de som gör sina avgudar, det står skrivet att de som sätter sin förtröstan till det, de blir lika dem. Är det inte så, vänner, att det är så i våra liv också? Vi förvandlas faktiskt till det som vi litar på, mer och mer. Om vi litar på ekonomi blir vi giriga. Om vi litar på människor blir vi människodyrkare. Om vi litar för mycket på ett system blir vi systemmänniskor. Det enda som är fririktigt, det är den som litar på Gud. För att Gud är både flexibel och trygg. Okej. Psaltaren 125, så de blev lika dessa avgudar. Psaltaren 125, de som förtröstar på Herren blir lika Sions berg. Och ni vet, det där berget var inget särskilt. Om jag inte har fel, nu sitter teologen här. Om jag inte har fel så betyder Sion den förbrända marken. Inget attraktivt, inget stort. Men Gud utvalde Sion för att Israel ska hela tiden lära sig att det var inte det fysiska yttre attraktiviteten som skulle vara deras trygghet. Okej, rätt förtröstan är då på Herren. Hebreerbrevet 13:5 säger, jag ska aldrig svika dig, jag ska aldrig överge dig. Och det är därför vi ska lita på honom, för att det är enda personen som kan uttala sådana ord att han ska aldrig svika och aldrig överge oss. Hebreerbrevet. Och vi går vidare nu till att det här är en svår läxa ibland. Det här handlar egentligen om beslut. Hebreerbrevet 2 och vers 13 säger så här. Han säger också, jag ska förtrösta på honom. Jag ska förtrösta på honom. Paulus skriver om det här svåra läxan att lära sig. I andra Korintierbrevet 1 och 9 så skriver Paulus så här. Andra Korintierbrevet 1 och 9 så säger Paulus så här. Ja, vi hade redan, jag läser 8 också. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud som uppväcker de döda. Det är intressant när Paulus skriver hur han lärt sig att lita på Gud helt och hållet. Det var genom jättesvåra saker. Det var genom omständigheter som sveg. Det var genom omständigheter som var honom övermäktiga. Och han ser att dessa omständigheter kom ibland till den punkten att de misströstade om livet. Och när man ligger där och har inget annat av det synliga, mänskliga att lita på, då vänder man sig till Gud. Det är därför jag tror många människor blir frälsta på dödsbädden. För där är det slut med allt. Inga löften mer, ingen försäkring räcker mer, inga liksom löften från människor eller något annat, då är det bara Gud kvar. Jag går lite till vidare och avslutar troligtvis idag med några citat till. När man tar det här, att, och då ser han i vers 10 också här om jag läser vidare. Han säger så här, ur en sådan dödsfara räddade han oss och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp eller tillit eller förtröstan. Att han även i fortsättningen ska rädda oss och så vidare och så vidare. Så det är på det viset som Paulus liksom erfor det här och fattade ett beslut att han skulle lita på Gud. Och i andra Korintierbrevet 3 och 4 så skriver Paulus mer om det här. Han säger så här, en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Och jag tänker på det här, att det är tillit och förtröstan. Jag måste säga till mig själv, i min naturliga människa, är jag ganska lätt panikdrabbad person. Jag märkte det när vårt hus började brinna då för några år sedan, att jag var inte den lugnaste i huset. Utan jag var den som skrek mest. Och till och med mina barn och de som är andra inne i huset, de skojar ibland med mig med vilka reaktioner jag har ibland i olika situationer. Så jag konstaterar bara att i mig själv så är jag inte någon sån där fruktansvärd trygg person som är säker på sig själv och så vidare och så vidare. Kanske behöver ännu mer se hur mycket jag behöver lita på Gud istället, eller hur? Okej, första Timoteusbrevet 4 och 10. Första Timoteusbrevet, mycket verser, eller hur? Men härligt med en sån bok som kan uppmuntra oss så mycket. Det är därför vi arbetar. Han säger att det här är ordet som vi har hört. Den är tillförlitligt och på allt sätt sant och värt att tas emot. Det är därför vi arbetar och kämpar, till vi har satt vår hopp till Gud som ger liv åt frälsaren och är frälsaren för alla människor, först och främst för de som är troende. Märker ni när ni läser Bibeln att Gud, när han säger en sak till någon och människor försöker få honom att säga det en gång till, att det är sällan han går med på det. Det är egentligen förolämpande för Gud. Att kräva av honom att säga två gånger samma sak som han säger. För det betyder helt enkelt att man inte litar på honom. Det betyder att man ifrågasätter hans integritet. Och det är därför jag tror att förtröstan på Gud är en av högsta former av tillbedjan. Det finns sällan något mer som ärar Gud som en människa som tror på honom och som en människa som har förtroende för honom. När vi talar om tro så ofta, jag märker detta, människor blandar ofta två aspekter av tro. De flesta när de ser att de inte har tro blandar ihop trons gåva som handlar om att ha tro för ett under, som handlar om att tro att någon blir mirakulöst helad, som handlar om tro att någon väcker upp en död. Men det finns en annan aspekt av tro som är mycket, mycket mer så att säga nödvändig, därför att det har att göra med oss. Den där gåvan har inte med oss att göra. Den bara ramlar över oss genom den heliga andens ingripande. Men den andra aspekten av tro som ärar Gud, den kallar jag för förtröstan, förtroende, tillit till Gud. Den, om jag ska uttrycka så, skaffar man åt sig genom att man i vardagen gång på gång ger Gud ära genom att säga jag litar på dig. Och jag verkligen önskar att vara en sån person, verkligen. Nu ska jag läsa bara några snabba verser här. Det blir lite längre gudstjänst, men om det här vad det är tillit till Gud då ger till oss. I Nahum, profeter Nahum, i kapitel 1 och vers 7 så står det skrivet så här. God är Herren, en tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. 1917 säger bättre eller bättre och bättre, det är också bra. Men 1917 säger så här, han vårdar dem som litar och förtröstar på honom. Han vårdar dem som förtröstar och litar på honom. I Saltaren 33 och vers 21 så säger salmisten att när man litar på Herren så följer glädjen som resultat på den. Och i 37 vers 3 så är det en intressant kombination. Det står skrivet, förtrösta på Herren och gör gott. Och det här är en intressant aspekt när det gäller oss som församling, eller hur? Låt mig få säga så här, lite provokativt men inte för mycket. Lagom. Jag skulle våga påstå att människor som tror på Guds verk i en församling, de fortsätter att göra gott mot sina syskon som finns i den gemenskap. Så egentligen, om jag går nu ett steg vidare, så vågar jag säga så här. Att människor som lämnar en gemenskap för mindre än att det inte är värt att stanna kvar. Jag vill understryka här så att inte... Kanske många sitter här som tänker, ja nu är det pekfingret mot oss. Nej, jag tror att det finns ibland väldigt, väldigt berättigade anledningar att lämna en gemenskap. Om det inte finns ärlighet, om det inte finns uppriktighet, om det är styrt, toppstyrt och allt annat, så skulle jag också lämna en gemenskap, ärligt sagt. Men om i en gemenskap finns en ärlig längtan att Gud ska vara Herre, att Gud ska vara huvudet, att Gud ska vara allt. Om det finns ärligt uppsåt att söka honom, om det finns ärligt uppsåt att leva i en gemenskap och jag lämnar den gemenskapen, så skulle jag faktiskt behöva stanna upp och tänka så här. Förtröstar jag verkligen på Guds verk i den gemenskapen? Om jag gör det, så gör jag gott. Jag tröttnar inte att göra gott, för det är bevis på att jag litar på Gud att det ska ske något. Så kan hända, jag säger inte det så, att det är brist på att göra gott som egentligen blir orsaken att jag sticker iväg. Men den som litar på Herren, han fortsätter att göra gott faktiskt. Går vidare, några verser till här. Psaltaren 62, vers 8 säger, förtrösta på Herren alltid. Psaltaren 40, vers 4-2 säger att Herren böjde sig till oss, drog upp det där mannen som fastnade i problem Och så står det skrivet, jag kanske ska läsa det, det ser väldigt fint när det står här i Psaltaren 40. Låt mig få läsa det. Det står skrivet så här. Han drog vers 3, jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur denna djupa din. Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Lyssna nu vad denna persons förtröstan på Gud resulterade i. Många ska se det och frukta och de ska förtrösta på Herren. Vänner, tänk när ekonomisk kris bryter ut. Tänk när ekonomin inte funkar så här och våra grannar hör från våra munnar. Men vi litar på Gud ändå. Det är någonting som ger anledning till dem att sätta förtröstan på Gud också. Okej, Sefanja 3:12. Bara 15 versen kvar, sen är jag färdig. Sefanja läser 3:12. Lyssna på, det här tror jag kommer att vara sista tidens folk. Och för mig sista tiden mer än 15-20 år faktiskt. Det står skrivet så här. Men jag ska lämna kvar i dig. Eller jag läser först 11, den är bra. På den dagen ska du inte längre blygas för alla dina, de överträdelser som du har begått mot mig. Ty, då ska jag, säger Herren, avskilja från dig den som jublar så segervisst hos dig. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Om jag får säga så här, det är personligt. Om mig irriterar någonting bland oss kristna. Det är de kaxiga, storordiga. Som egentligen visar inte mycket med sina praktiska liv. Men det kan bli så stora ord ibland. Herren säger jag ska skilja ifrån. Eller från dig de som jublar så segervisst. Men egentligen har ingen täckning för sina ord. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och de ska förtrösta på Herrens namn. Jag tror att Guds segerfolk kommer att se ut så här. I sig själva svaga. I sig själva inte mycket att förtrösta på. Men deras tillit och förtröstan kommer att skifta från alla möjliga metoder. Från all det vackra och fantastiska som i det yttre kanske kan attrahera för stunden. Men det kommer att skifta till förtröstan på Gud. Ett ödmjukt folk som är i sig själv svagt men stark i sin tillit till Herren. Och jag tror på ett steg vidare. Inte bara att församlingen kommer att bli sån, utan här är tre sista verser. Jesaja 51 och 5. Jesaja 51 och 5. Så står det skrivet så här. Min rättfärdighet är nära. Min frälsning är på väg och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Det kommer en tid när världen kommer att ge en bekännelse tillsammans med oss. Och jag hoppas att vi går före världen. Och det är den här bekännelsen som står i Jeremia 16 och 19. Herre, du min styrka och mitt försvar. Min tillflykt på nödens dag. Till dig ska hedna folken komma från jordens ända och säga. Bara lögn har våra fäder ärvt förgängliga avgudar som inte kan hjälpa. Jag tror att det är det som Gud för världen mer och mer till. En omvändelse ifrån det förfängliga förtröstan på det mänskliga styrka, på det mänskliga systemet. Till förtröstan på Gud. Amen.